Isn't it wonderful to be a child of God?
Är det inte fantastiskt att vara ett Guds barn?
Amen.
Amen.
I want to thank you tonight for the very warm welcome that I have felt here.
Jag skulle vilja tacka er ikväll för det fina välkomnandet som jag har upplevt här ikväll.
I thank the Lord that he has people all over the world.
Jag tackar Herren för att han har folk ut över hela världen.
I was talking to someone before church.
Jag pratade med någon innan kyrkan.
And they said to me,
och de sa till mig,
Brother Potter, God has been saying these things to our heart.
Broder Potter, Gud har talat de här sakerna till våra hjärtan.
And this is exactly what I want to hear.
Och det är precis det som jag vill höra.
God never does something in a corner.
Gud gör aldrig någonting inne i ett hörn.
He never does something just in one little place.
Han gör aldrig någonting bara på ett litet ställe.
And when he begins to do something in the church, the body of Christ.
Och när han börjar göra någonting i församlingen, i Kristi kropp,
he does it everywhere.
Då gör han det överallt.
And the ministry of a prophet.
Och en profets gärning
is to say to us,
är att tala om för oss,
the things that God is really saying to us.
Det som Gud verkligen säger till oss.
To quicken to our heart the very same things we've been feeling.
Att ta till våra hjärtan just det som vi känner.
Maybe we didn't know how to express it.
Vi visste kanske inte hur vi skulle uttrycka det.
But yet it witnesses with our heart.
Men det vittnar tillsammans med vårt hjärta.
It is the word of the Lord.
Och det är Herrens ord.
And that's the important thing, isn't it?
Och det är det viktiga, eller hur?
We're going to speak to you tonight from the book of Jude.
Vi ska prata till er ikväll utifrån Judas brev.
There's only one chapter to the book of Jude.
Det finns endast ett kapitel i Judas brev.
And we're going to read just a few verses here.
Och vi ska bara läsa några verser här.
Beginning at verse 3.
Vi ska börja med vers 3.
Beloved, when I gave all diligence to write unto you of the common salvation, it was needful for me to write unto you and exhort you that you should earnestly contend for the faith that was once delivered unto the saints.
Mina kära, i min stora iver att skriva till er om vår gemensamma frälsning, känner jag mig tvungen att sända er en maning att kämpa för den tro som en gång för alla har anförtrotts de heliga.
For there are certain men crept in unaware who were before of old ordained to this condemnation, ungodly men, turning the grace of God into lasciviousness and denying the only Lord God and our Lord Jesus Christ.
Bland er har det nämligen nästlat sig in några människor som för länge sedan blev förutbestämda för domen.
Drop down to verse 11, please.
De är gudlösa och missbrukar vår Guds nåd till ett liv i utsvävningar och förnekar vår enda härskare och herre Jesus Kristus. Och nu går vi till vers 11.
Woe unto them, for they have gone in the way of Cain and ran greedily after the error of Balaam for reward. And perished in the gainsaying of Korah.
Ve dem, de har slagit in på Kains väg. De ägnar sig åt Biliam, som Biliam åt villfarelse mot betalning. De går under som Korah genom sitt trots.
Let's pray together.
Låt oss be tillsammans.
Father, we thank you tonight for your presence.
Far, vi tackar dig ikväll för din närvaro.
We thank you for the spirit that is among us all tonight.
Vi tackar dig för den anda som finns och den ande som är mitt ibland oss just nu ikväll.
We ask, O God, that in everything tonight you glorify your name.
Vi ber att allt som sker ikväll ska förhärliga ditt namn.
In Jesus name.
I Jesu namn.
Amen.
Amen.
The book of Jude is a small one.
Judas brev är ett mycket litet brev.
But there are some very powerful truths in this book.
Men det finns några mycket starka sanningar i den här boken.
Beginning at verse 3.
Med början i vers 3.
He says, I wrote to you about the common salvation.
Jag skrev till er om vår gemensamma frälsning.
That we should earnestly contend for the faith that was once delivered to the saints.
Att vi en uppmaning om att vi ska kämpa för den tro som en gång för alla har anförtrotts de heliga.
Now the word faith here,
ordet för tro i det här sammanhanget,
in this verse of scripture,
i denna bibelvers,
is the word, the Greek word pistis with the article the.
Är den grekiska ordet pistis med den bestämda artikeln.
It does not mean personal faith.
Det betyder här inte personlig tro.
As my faith or your faith.
Som till exempel min tro eller din tro.
What it means is the sum total of Christian belief.
Utan det är den totala summan av all kristen tro.
Now, I told you yesterday that we don't get into heaven by doctrine.
Igår så berättade jag för er att vi kommer inte in i himlen via lärosatser.
And that's still true.
Och det är fortfarande sant.
But you're going to find out that's how the kingdom of God becomes a reality in our life.
Men du kommer upptäcka att det är på det sättet som Guds rike ändå blir en verklighet i våra liv.
If Satan can deceive us,
om Satan kan lura oss,
and turn our heart away from the truth,
och föra bort våra hjärtan bort från sanningen,
then we're going to give place to the devil.
Då kommer vi öppna upp för djävulen.
And we're not going to be fruitful in the kingdom of God.
Och vi kommer inte kunna vara fruktbärande i Guds rike.
He tells us to earnestly contend for the faith.
Och han uppmanar oss att ärligt kämpa för tron.
Is it all right if I take this coat off?
Är det okej att jag tar av mig min kavaj?
I'm going to do it anyway.
Det gör jag ändå.
I heat up real quick.
Jag blir väldigt fort uppvärmd.
Doesn't take me long to get hot.
Det tar inte lång tid för mig att bli varm inte.
To earnestly contend.
För att, att kämpa, för att verkligen kämpa.
It carries with it the idea of being in a battle.
Det handlar, det tar med sig idén att vi är insatta i en krigssituation.
As if you are in a life and death struggle with something.
En kamp på liv och död med någon på något sätt.
Now here the scripture is telling us to earnestly contend for what the apostles really taught.
Här handlar det om att vi ska verkligen kämpa för det som aposteln undervisar om.
And you know, there are a lot of people telling us what the apostles really taught.
Det är många som ju säger till oss vad aposteln egentligen lärde oss.
But the scripture says we can judge these things by the fruit of it.
Men skriften säger oss att vi kan bedöma och döma dessa saker utifrån den frukt som den ger.
Now we learned this morning,
vi har lärt oss nu i förmiddags,
in the Garden of Eden there were two trees.
Att det fanns två träd i Edens lustgård.
The tree of life and the tree of knowledge.
Livets träd och kunskapens träd.
The tree of knowledge is what we chose to eat of.
Kunskapens träd är det som vi valde att äta av.
And from that day until now,
och från den dagen fram till idag,
we have sought to use knowledge to make ourselves spiritual.
Så har vi försökt att använda oss utav kunskap för att göra oss själva andliga.
We go to the bookstore and buy all kind of books.
Vi går till bokhandeln och köper alla möjliga slags böcker.
Trying to learn how to be spiritual.
Och försöker lära oss att hur vi ska bli andliga.
Now if we could use those books,
om vi kan använda de här böckerna,
and learn how to be obedient to God,
och lära oss hur vi ska vara lydiga för, till Gud,
and how to open our life to the Lord,
och hur vi kan öppna våra liv för Herren,
that'd be a wonderful thing.
Ja, det vore ju fantastiskt.
But we don't do it that way.
Men vi gör ju inte på det sättet.
We're looking for that spiritual secret.
Vi letar efter den här andliga hemligheten.
That's going to make us very spiritual.
Som kommer att göra oss väldigt andliga.
So we can do wonderful things.
Så vi kan göra fantastiska saker.
Now he said, earnestly contend for the faith.
Men han säger, kämpa verkligen för tron.
I want to remind you of a passage from the book of Exodus.
Jag skulle vilja påminna er om ett avsnitt, ett bibelavsnitt från andra Mosebok.
We talked about this morning, but I want to bring it in tonight too.
Vi talade om det i förmiddags, men jag vill lyfta fram det även nu ikväll.
Moses was on the mountaintop with God.
Mose var på bergstoppen tillsammans med Gud.
Fasting before God, praying before God.
Han fastade och bad inför Gud.
And God is speaking to him.
Och Gud talar till honom.
And he gives him the tablets of the law.
Och han ger honom lagtavlorna.
He gives him the concept of the ark of the covenant.
Han ger honom också modellen, ritningen för tabernaklet.
He tells him how to build the tabernacle.
Och hur han ska göra arken.
And he says, "See that you build it exactly like I said."
Och se till att du bygger den precis på det sätt som jag instruerade dig om.
Make it after the pattern, he said.
Gör dem efter ritningarna.
God doesn't tell us, "You just do something and I'll bless it."
Gud säger inte, gör vad du vill och jag ska välsigna det.
God has always had order.
Gud har alltid haft en order.
And he always will have order.
Och han kommer alltid ha order.
The universe is in order.
Det är ordning och redna i universum.
There are life is in order.
Livet är i ordning.
And God is a God of order.
Och Gud är en ordningens Gud.
Now Moses is contending as it was with God.
När Moses är tillsammans här med Gud.
We're talking about a real struggle here.
Så pratar vi om en verklig kamp här.
Have you ever fasted 40 days?
Har du någonsin fastat i 40 dagar?
Then you'll understand what Moses was going through.
Ja, då så fall skulle du förstå vad Moses genomgick.
Most of us get a headache if we miss one little meal.
De flesta av oss får ont i huvudet efter att hoppa över ett enda mål mat.
I know most Swedes would.
Jag vet att de flesta svenskar skulle ha.
Because they would miss their coffee.
För de skulle sakna kaffet.
I'm praying for the Lord to deliver you.
Jag ber Gud att han ska befria er.
No coffee pots in heaven, you know.
Det är ingen kaffekoppar i himlen, vet ni.
I'm just teasing.
jag skojar bara. Var inte oroliga.
Don't take up stones this morning.
Ta inte upp några stenar nu.
But at the same time Moses is waiting before God.
Men ändå står Gud, Mose fortfarande där och väntar på Gud.
For the true revelation.
För den sanna uppenbarelsen.
The children of Israel are building a golden calf.
Medan Israels barn håller på att bygga en guldkalv.
Gold is a type of the word of God.
Guld är en typ av Guds ord.
And just like the children of Israel, we do the same thing today.
Och precis på samma sätt som Israels barn så gör vi likadant idag.
We go to the word of God.
Vi går till Guds ord.
We find the things that we like in the word of God.
Vi plockar ut det vi tycker vi passar oss i Guds ord.
And we build our own little golden calf.
Och så bygger vi upp vår egen lilla guldkalv med de orden.
Instead of waiting before God.
Istället för att vänta inför Gud.
To understand the truth of God.
För att förstå Guds sanning.
We just put something together real quick.
Så tar vi och plockar ihop några ord lite hastigt så där.
And this is our God.
Och det blir vår Gud.
I want you to know God's tired of that.
Jag ska tala om för dig att Gud är trött på det.
He was tired of it in Moses' day and he's tired of it now.
Han var trött på det på Moses tid och han är trött på det nu.
We're living in an hour when someone has an experience with God.
Vi lever i en tid då någon, när någon har en erfarenhet, en möte med Gud.
Let's just put it this way, they have an experience.
De har en erfarenhet.
They don't know whether it's God or not.
Vi vet inte om det är Gud eller inte.
They go on a diet.
De går på diet.
They lose 50 pounds.
De bantar och förlorar cirka 25 kilo.
They say that they used a certain scripture to help them.
De säger att de använder en viss bibelavsnitt som ska hjälpa dem.
And then they write a book about it.
Och så skriver de en bok om det.
And they condemn everybody.
Och så fördömer de alla andra.
Now I'm talking about experience. This happened.
Jag talar om erfarenheter, för det här hände ju.
A woman in America did this very thing.
En kvinna i Amerika gjorde just på det här sättet.
She got a verse out of the Bible.
Hon tog en bibelvers.
She lost a lot of weight.
Hon förlorade massa, gick ner väldigt mycket vikt.
And then she wrote a book.
Och sen skrev hon en bok.
It's not God's will to be fat.
Det är inte Guds vilja att man ska vara fet.
It's God's will to be thin.
Det är Guds vilja att man ska vara smal.
And when you opened up the book,
och när man öppnar upp boken som hon skrivit.
Now this is not a theologian.
Det här är ingen teolog jag pratar om.
This is not somebody who's really studied the word of God.
Det är ingen som speciellt har studerat Guds ord.
She lost weight, that's all.
Hon gick ner i vikt, det är allt.
And now in her book,
och i hennes bok,
she says if you're overweight,
så säger om du är överviktig,
you can't go in the catching away. You won't go in the rapture with the Lord.
Så kommer du inte upp tillsammans med Herren i himlen.
Leave a lot of us behind, wouldn't we?
Många av oss så kommer att vi kommer inte komma med, eller hur?
Now why is something like this perpetrated upon the church?
Hur kan någonting sånt här drabba vår församling?
Because here's a person,
för här har vi en person,
who has experienced something,
som har erfarit någonting,
and then she begins to preach this doctrine to the church.
Och så börjar hon förkunna den här lärosatsen för kyrkan.
Next thing you know, she's on all the religious programs.
Och nästa steg är att hon skapar egna religiösa TV-program.
They're saying it's a good thing to lose weight.
Och så säger de, det är jättebra att gå ner i vikt.
And they're selling her book for her.
Och så säljer de en bok.
It's nothing but garbage.
Det är bara skräp alltihopa.
Spiritual garbage.
Andligt skräp.
She did not take the time to wait before God.
Hon tog inte tid för att vänta på Gud.
And to judge this thing before the Spirit of God.
Och bedöma den här saken inför Guds ande.
The scripture said we should earnestly contend.
Skriften säger att vi ärligt ska kämpa för.
For the faith.
För tron.
There are many people today.
Det finns många idag
that have brought doctrines upon the church.
Som har lagt på massa lärosatser ovanpå kyrkan.
That have turned the church aside from that true walk with Jesus.
Som har fört församlingen bort från den sanna vägen.
Now Jude says in verse 11.
Judas säger i vers 11.
He said that they go after the way of Cain.
De säger de har slagit in på Kains väg.
And they are like Balaam as far as his greed is concerned.
Och de är precis som Biliam när det gäller till exempel girighet.
Then he talks about perishing in the way of Korah.
Och det talar om att förintas på samma sätt som Korah gjorde.
Now there are three Hebrew words for sin.
Det finns tre hebreiska ord för synd.
When the Hebrews sat down and brought their language forth,
när hebreerna satte sig ner för att utforma sitt språk,
there were three specific types of sin.
Så var det tre olika typer av synder.
And so they made three very special words for sin.
Och därför skapade de tre speciella ord för synd.
The first word means to miss the mark.
Det första ordet betyder att förlora målet, missa målet.
It's like you're shooting a bow and arrow.
Det är ungefär som du skjuter mot en måltavla med en pilbåge.
And you're shooting at a little bullseye, a little spot.
Och du skjuter mot mitten av måltavlan.
And you miss the mark.
Och du missar mitten.
You're shooting at it, but you miss it.
Du skjuter mot den, men du missar.
That's the first word for sin.
Det är första ordet för synd.
The second word.
Det andra ordet.
It means to take something and just bend it.
Det handlar om att ta någonting och böja till det.
To twist it.
Att vrida det.
To warp it.
Att vända på det.
And the third Hebrew word for sin.
Och det tredje hebreiska ordet för synd.
It means to rebel.
Det betyder att göra uppror.
Now you're going to find.
Du kommer att upptäcka.
That these three people.
Att de här tre personerna.
Cain, Balaam and Korah.
Cain och Balaam och Korah.
Are the personification of the three Hebrew words for sin.
Är personifieringen av de tre hebreiska orden för synd.
In other words,
med andra ord,
if we study their character,
om vi studerar deras karaktär,
then we can understand the three concepts of sin.
Så kan vi samtidigt förstå de tre olika betydelserna av synd.
This morning we talked about the nature of sin.
Den här morgonen så talade vi om syndens natur.
We talked about how God wants to deal with the sin nature.
Och vi talade om att hur Gud vill ta tag i och göra någonting åt synden.
It is always manifested in our self life.
Det manifesteras hela tiden och uttrycks hela tiden i vårt eget liv, vårt egoliv.
But now we're going to learn the three ways in which it manifests itself.
Men nu ska vi lära oss de tre olika sätten som den här synden uttrycker sig på.
At first we're going to study Cain.
För det första kommer vi studera Kain.
I've already mentioned him once, but bear with me.
Jag har redan nämnt en gång, vi ska ta det på nytt.
What was Cain's problem?
Vad var det som var Kains problem?
God called for a sacrifice.
Gud uppmanade att de skulle offra.
And Abel and his brother Cain brought a sacrifice before God.
Och Abel och hans broder Kain kom båda två och kom med ett offer inför Gud.
Abel brought a better sacrifice.
Abel kom med ett bättre offer.
The scripture said by faith.
Och skriften säger genom tro.
The difference between Abel's and Cain's sacrifice was faith.
Skillnaden mellan Kains och Abels offer var tron.
I really believe if Cain had offered his sacrifice in faith, God would have accepted it.
Jag tror att om Kain hade kommit med sitt offer i tro, så hade Gud accepterat och tagit emot det.
But the difference was this.
Men skillnaden var detta.
Abel offered unto God that which pleased God.
Abel kom inför Gud med det som behagade Gud.
Cain offered unto God that which pleased himself.
Men Kain kom inför Gud med det som behagade honom själv.
When we bring unto God the things that please us.
När vi kommer med till Gud med det som behagar oss.
And we expect God to accept us on those terms.
Och vi förväntar oss att Gud ska acceptera oss på de förutsättningarna.
Then we're walking in the way of Cain.
Då går vi omkring på Kains vägar.
Now Cain is the spirit of legalism.
Kain är lagiskhetens ande.
The very spirit and the essence of legalism.
Han är den verkliga andan och anden i lagiskhet.
How many of you know what legalism is?
Hur många känner till vad lagiskhet är för något?
Hold your hand up.
Håll upp er hand.
If you washed it, hold it up.
Om du har tvättat den, håll upp den.
If it's dirty, keep it down.
Om den är smutsig, håll ner den.
Thank you.
Tack.
You know, some people wouldn't hold their hand up if you had a gun on them.
Somliga skulle aldrig hålla upp en hand om man inte hade en revolver riktad mot dem.
Amen.
Amen.
Well, glory. Cain is the very essence of legalism.
Cain är den verkliga doften och utstrålning av lagiskhet.
Legalism is that attitude.
Lagiskhet är här en attityd.
That God will accept me in terms of what I do.
Att Gud ska acceptera mig på vad jag gör. På de förutsättningar vad jag gör.
That I am going to be pleasing to God by what I do.
Att jag ska behaga Gud utifrån vad jag gör.
And that I am trying to earn a right relationship with God.
Och jag försöker att förtjäna en riktig relation med Gud.
Isn't that what that woman did?
Är det inte precis det som den här kvinnan gjorde?
When she wrote her book.
När hon skrev sin bok.
And said if you don't lose weight.
Och sa om du inte går ner i vikt.
You're not going to make it to heaven.
Då kommer du inte upp till himlen.
You're going to miss the rapture.
Då kommer du missa uppryckandet.
She was saying if you're not like me.
Och sa om du inte är som jag.
You can't make it.
Då klarar du inte av det.
That's the spirit of legalism.
Det är lagiskhetens ande.
Legalism says, look at me.
Legalismen säger, titta på mig.
I am so holy.
Jag är så helig.
Because I do this and this and this and this.
Därför jag gör det här och det här och det här och det där.
And if you don't do it.
Och om inte du gör det.
Then you are not with God.
Då är inte du med Gud.
That's the spirit of legalism.
Det är lagiskhetens ande.
How long has we found these things in the church?
Hur länge har vi inte funnit de här sakerna i kyrkan?
We have told people if you don't do it our way.
Vi har sagt om du inte gör det på vårt sätt.
We have a church in America.
Vi har en kyrka i Amerika.
I know I'm getting ahead of myself. We have a church in America.
Vi har en kyrka i Amerika.
They believe they're the only ones going.
De tror att de är de enda som kommer att komma iväg.
If you don't belong to their church,
om du inte tillhör den kyrkan,
and haven't been baptized by their preacher,
och har inte blivit bedöpt av deras predikanter,
you're not going.
Då kommer du inte med.
This man said he had a dream one time.
Den här mannen sa att han hade en dröm en gång.
And he went to heaven.
Och han kom till himlen.
And he said there were some Methodists out there being baptized in the sea of life.
Och där var några metodister som blev döpta i livets hav.
And he said, well, what are they doing?
Och han frågade, vad gjorde de då?
He said, well, you know, they were just sprinkled when they were on earth.
Och vad de gjorde var att där när de var på jorden så blev de bara begjutna.
And they're out there just having fun being baptized.
Och nu hade de jätteroligt att bli döpta.
And he came to some folks who were just rejoicing in the Lord.
Och han mötte några människor som var så glada i Herren.
He said, who are these?
Men vilka är det här då, frågade han.
He said, well, these are the folks that were so quiet when they were on the earth.
Det är de som var så tysta när de var på jorden.
And they found out what a wonderful thing it is to praise the Lord.
Och de upptäckte hur underbart det var att prisa Herren.
And he went by another room.
Och så kom han till ett annat rum.
And in there was a bunch of old people sitting in a rocking chair.
Och det var en grupp gamla människor som satt då i gungstolar.
Just rocking back and forth.
De gungade fram och tillbaka.
And he said, well, who are these?
Och så frågade han, men vilka är det här då?
He said, well, you know, that's that church on earth that thought they were the only ones going to be here.
Det är de som på jorden trodde att de var enda kyrkan som skulle vara här.
He said, be quiet.
Var tyst, var tyst.
Don't disturb them.
Stör dem inte.
They think they're the only ones up here.
De tror att de är de enda här uppe.
Oh, praise the Lord.
Ja, pris Herren.
The spirit of legalism makes me a judge.
Lagiskhetens ande gör mig till en domare.
Over and over again the scripture says to judge not.
Gång på gång säger skriften att vi inte ska döma.
We have no right to judge.
Vi har ingen rätt att döma.
He told us not to judge.
Han sa att vi inte skulle döma.
But yet the spirit of legalism makes me a judge.
Men ändå gör lagiskhetens ande att jag blir en domare.
If you're not doing like I'm doing,
om du inte gör som jag,
then you're not gonna go.
Då kommer du inte klara det.
You're not gonna make it.
Du kommer inte klara det.
I told you this morning.
Jag sa det i förmiddags.
You know how the Lord does things?
Hur Gud gör saker och ting.
Peter, the apostle Peter doesn't hand you a test.
Det är inte det att Sankt Per ger dig ett litet testformulär.
At the pearly gates.
Vid himmelens port.
He takes your pulse.
Han tar din puls.
To see if you're alive.
Och kollar om du lever.
It's not what you know.
Det är inte vad du kan.
It's who you know that makes
it. Utan vem du känner.
This may surprise you tonight.
Det här kanske förvånar dig ikväll.
There's going to be a lot of people there that you didn't think were going to make it.
Att det kommer att finnas massor av människor där som du aldrig trodde skulle vara där.
There was a Pharisee one day.
Det var en farisé en dag.
He stood before God.
Han stod inför Gud.
And told God how good he was.
Och talade om för Gud hur bra han var.
God, I give up my tithes.
Gud, jag ger mitt tionde.
I fast twice a week.
Jag fastar två gånger i veckan.
I keep the law.
Jag håller lagen.
Aren't you glad you have me, God?
Är du inte glad att du har mig, Gud?
There's a lot of Christians that feel that way.
Det är många kristna som känner det på det sättet.
Aren't you glad you have me, God?
Är du inte glad att du har mig, Gud?
I'm such a wonderful Christian.
Jag är en underbar kristen.
There was another man that stood right by him.
Men det var en annan man som stod alls bakom honom.
And he bowed his head.
Och han böjde sitt huvud.
And said, "Be merciful to me, a sinner."
Och sa, "Förbarma dig över mig, Herre."
Jesus said that man went away justified.
Och då sa Jesus, den mannen, han gick iväg rättfärdig.
In the book of Matthew in chapter 5,
i Matteus 5,
Jesus said to his disciples,
så sa Jesus till sina lärjungar,
except your righteousness exceed that of the scribes and Pharisees, you won't make it in.
Om inte er rättfärdighet överträffar de skriftlärdes och fariseerna, kommer ni inte till himmelriket.
There's only one righteousness.
Det finns bara en rättfärdighet.
That's acceptable to God.
Som är behaglig och behagfull för Gud.
It doesn't matter what church you belong to.
Det spelar ingen roll vilken kyrka du tillhör.
Or where you're at.
Eller var du är.
There's one righteousness.
Det finns en enda rättfärdighet.
I told you last night.
Och det sa jag igår kväll.
Righteousness is not a thing.
Att rättfärdighet är inte en sak.
Righteousness is the person of Jesus Christ.
Men rättfärdighet är Jesu Kristi person.
And if you have Christ,
och om du har Kristus,
you can enter in.
Då kan du komma in.
He that hath the son hath life.
Den som har sonen har livet.
That doesn't say he that was baptized forward two times.
Det betyder inte att den som döptes två tre gånger.
It doesn't say him that believed in the Trinity.
Det säger inte att den som tror på treenigheten.
It says he that hath the son hath
Men
life.
Men den som har sonen har livet.
Praise the Lord for
Prisa
that.
Prisa Herren för det.
Glory to God.
Ära till Gud.
The spirit of Cain does not want us to believe that though.
Men Kains ande vill inte att vi ska tro på detta.
The spirit of Cain wants us to take the word of God and turn it into some kind of legalism.
Kains ande vill att vi ska ta Guds ord och vända på det så att det blir någon form av lagiskhet och legalism i det.
Are you seated real good now?
Sitter ni bra nu?
Are you seated real good?
Sitter ni verkligen bra nu?
Are you holding on?
Ni är avslappnade?
I'm gonna drop something on you right
Jag
now.
Tänker kasta någonting på just nu.
When we come to Christ, the law is dead.
När vi kommer till Kristus är lagen död.
Or rather, to put it biblically, we are dead to the law.
Eller för att säga det på ett bibliskt sätt, vi är döda för lagen.
We are no longer under obligation to the law.
Vi står inte längre under lagens krav.
Now, that's not the bomb.
Men nu, jag har inte kommit till botten än.
The bomb is coming next.
Nu kommer botten.
Do you think that God took away Moses to give you Paul?
Tror du att Gud tog bort Moses för att ge oss Paulus?
I told you it was a bomb, didn't I?
Jag sa ju att det var botten, eller hur?
Do you think that God just gave us a better set of rules to keep?
Tror du att Gud bara gav oss ett bättre regelverk för att vi skulle hålla oss till?
We have learned that no man is justified by the law.
Vi har lärt oss att ingen blir rättfärdig genom lagen, genom laggärningar.
Now, wouldn't God be going against what he was doing to take away one law and give us another one?
Går Gud mot sig själv och ta bort en lag för att sen ge oss en annan?
Did God say, well, the law I gave Moses was really tough?
Säg Gud att den lag som jag gav via Moses, den var verkligen tuff.
I think, you know, these people are having a hard time.
Jag tror att de här människorna, de har det svårt.
And I think we ought to ease it up a little bit.
Jag tror vi borde äta upp det lite grann.
We'll take off a few things here, a few things there.
Vi tar bort lite svåra saker där och lite svåra saker här från
lagen.
And
we'll make it just a little bit easier to keep.
Och så blir det lite lättare att hålla den.
If that's what God did,
är det som Gud gjorde?
Then I still can have self-righteousness.
Och i så fall kan jag fortfarande ha självrättfärdighet.
If I can keep the things that Paul said,
om jag kan hålla det som Paulus sa,
then I'm justified by what I do.
Och då blir jag rättfärdiggjord genom det jag gör.
Had you ever thought about it that way?
Har du någonsin tänkt på det sättet?
Do you think God took away Moses and then gave us Matthew, Mark, Luke and John?
Tror du att Gud tog bort Mose och gav oss Matteus, Lukas, Johannes?
Is the New Testament the new law?
Är Nya testamentet den nya lagen?
No, it's not.
Nej, det är det inte.
But yet how much of the church believes that?
Men hur stor del av församlingen tror egentligen inte just på det sättet?
And are hindered in a true walk in the kingdom of God?
Och är det blockerade för att kunna på ett sant sätt vandra tillsammans med Herren?
Because that's the way they believe.
För det är på det sättet de tror.
Remember what I said this morning?
Kom ihåg vad jag sa här i morse?
The seed that fell on good ground.
Att vetekornet som föll i god jord.
Was the seed that had understanding.
Var vetekornet som hade förståelse.
Or was received with understanding.
Eller togs emot snarare med förståelse.
The seed that was taken away and stolen by the fowl of the air.
Seden som togs bort och plockades bort av himmelens fåglar.
It said that the man had no understanding.
Säger att den personen hade ingen förståelse.
I think I have your attention, don't I?
Jag tror att ni lyssnade på mig då, eller hur?
What is Jesus teaching us?
Vad är det som Jesus lär oss?
What is Paul trying to explain to us?
Vad är det som Paulus försökte förklara för oss?
God said to his people,
Gud sa till sitt folk,
I'm going to make a new covenant in those days.
Jag ska göra ett nytt förbund, sluta ett nytt förbund i dessa dagar.
But it's not going to be like the old one.
Men det kommer inte vara som det gamla.
I'm going to make a new covenant.
Jag ska göra ett nytt förbund.
Not like the old one.
Inte som det gamla.
But we have this concept in our mind.
Men vi har den här idén i våra tankar.
That God took it off of stone.
Att Gud tog den bort från stentavlorna.
And put it on paper.
Och skrev den på papper.
Is that what he's saying?
Är det det som han säger?
Did he say, I'm going to take it off of stone and write it on paper?
Att jag ska ta bort den från stentavlorna och lägga dem på, skriva dem på papper.
No, didn't say that.
Nej, det var inte det han sa.
Now he told us where he was going to put it.
Han sa var han skulle lägga det någonstans och skriva det någonstans.
How many of you know where he's going to put it at?
Hur många vet var han skulle skriva det någonstans?
He said, and I will write my law upon their hearts.
Han sa, jag ska skriva min lag på deras hjärtan.
I will put my spirit within them.
Jag ska ge dem min ande i dem.
And they shall be my people and I shall be their God.
Och de ska mitt folk och jag ska vara deras Gud.
And it shall never more be said, know ye the Lord.
Och det kommer aldrig behöva sägas något mer, lär känna Herren.
For everyone shall know from the greatest to the least.
Därför alla ska känna från den minste till den högste.
Hallelujah!
Hallelujah!
God has written his law in our heart.
Gud har skrivit sin lag på våra hjärtan.
Now what does that mean?
Vad betyder då det?
Sounds good.
Det låter bra, va?
Shouting ground.
Ropa då.
Praise the Lord.
Prisa Herren.
But I don't know what it means yet.
Men jag vet inte vad det betyder än.
What does it mean?
Vad betyder det då?
All right, we'll find out.
Okej, det ska vi ta reda på.
I had an X-ray not too long ago.
Jag fick en röntgenundersökning för inte så länge sedan.
I guess maybe it wasn't an X-ray.
Jag tror kanske inte det var röntgen.
They took this little gadget and run it all over my chest.
De tog en liten apparat och rörde fram och tillbaka på mitt bröst.
And I could see my heart beating.
Och jag kunde se hur mitt hjärta slog.
On this screen.
På en skärm.
I don't know what it was, but it was a test.
Jag vet inte vad det var, men en typ av prov var det i alla fall.
I guess it was to see if I had a heart.
De skulle få kolla upp om jag hade ett hjärta, antar jag.
But they checked me. I've got one.
Oh, jag hade ett.
It's in the right place too.
På rätt ställe också.
I looked on that screen.
Jag tittade på den här skärmen.
And do you know, I never saw anything written on my heart.
Och vet du att jag såg ingenting skrivet på det hjärtat?
Not one word.
Inte ett enda ord.
So what did God mean?
Men vad menar då Gud?
What is God saying to us? I'll write it upon your hearts.
Vad säger han då när han säger att han skrev på hjärtan?
Maybe that is a symbolic language.
Det kanske är ett symboliskt språk.
Maybe it's symbolic of something.
Det kanske symboliserar någonting.
Well, the scripture doesn't leave us in the dark about this.
Ja, skriften lämnar oss inte i okunnighet om det här.
Let's turn to the book of 2 Corinthians.
Låt oss titta på andra Korintherbrevet.
Third chapter.
Tredje kapitlet.
Vers 2. You are our epistle, written in our hearts, known and read of all men.
Ni är mitt brev, och det är skrivet i era hjärtan och känt och läst av alla människor.
For as much as you are manifestly declared to be the epistles of Christ ministered by us.
Det är ju uppenbart att ni är ett brev från Kristus utskrivet av mig.
Written not with ink, but with the spirit of the living God.
Skrivet inte med bläck, utan med den levande Gudens ande.
Not in tables of stone, but in the fleshly tablets of the heart.
Inte på tavlor av sten, utan i era hjärtan på tavlor av kött och blod.
Drop down to verse 6.
Gå vidare till vers 6.
Who also hath made us able ministers of the new covenant.
Han har gett mig förmågan att vara tjänare åt ett nytt förbund.
Not of the letter, but of the spirit.
Som inte är bokstav utan ande.
For the letter killeth, but the spirit maketh alive.
Ty bokstaven dödar, men anden ger liv.
If the ministration of death written in stone was glorious.
Redan dödens tjänst som byggde på bokstäver inhuggna i stentavlor.
He's talking about the law of Moses.
Han pratade om Mose lag här.
It was glorious, and he tells us.
Det tillkom under en härlighet.
Drop down to verse 11. For if that which is done, if that which is done away was glorious, much more that which remaineth is glorious.
Ty om det som försvinner hade härlighet, hur mycket större är inte härligheten hos det som består?
Now I think that's pretty plain.
Det här är ganska tydligt, eller hur?
The apostle Paul said, "You are God's love letter to the world."
Aposteln Paulus säger att ni är Guds kärleksbrev till världen.
But that's not what we tell the world.
Men det är inte det som vi talar om för världen, eller hur?
If we want to tell somebody about the Lord,
om vi säger någonting om vi vill säga någonting om Herren,
we say,
någon,
let me show you over here.
Så säger jag, låt mig visa någonting här, säger vi.
We'll turn over to John 3:16 and say, for God so loved the world.
Och vi slår upp Johannes 3:16 och säger att så älskade Gud världen.
Instead of loving the world.
Istället för att verkligen älska världen.
Do you see the difference?
Ser du skillnaden?
There's a great deal of difference in telling the world God loves them.
Det är en väldig skillnad på att säga till världen att Gud älskar dem.
And allowing God's love to come through us to them.
Och att tillåta Guds kärlek att komma till dem genom oss.
We are God's love letter to the world.
Vi är Guds kärleksbrev till världen.
He has written his law upon our heart.
Han har skrivit sin lag på våra hjärtan.
I'm getting ready to have a time.
Och jag
I'm feeling something right now.
Nu känner jag någonting speciellt.
God has but one law.
Gud har inte mer än en enda lag.
Did you know that?
Visste du det?
There's one law, just one.
Det finns en lag, en enda lag.
It is the law of love.
Det är kärlekens lag.
It is the law of God's love.
Det är lagen om Guds kärlek.
Ministered through us by the Spirit of God.
Som betjänas genom oss genom helig ande.
One day I was praying.
En dag så bad jag.
And the Lord began to deal with me.
Och Herren började ta tag i mig.
I was reading in Matthew chapter 5.
Jag läste då i Matteus 5 kapitlet.
Where it says to turn the other cheek.
Där stod att jag skulle vända andra kinden till.
I said, well Lord, I don't have the right to retaliate, do I?
Jag har inte rätt att ge igen, eller hur? Sa jag till Herren.
Oh, I hate that.
Jag hatar det där.
Somebody hits me, I want to give them a good
one. Om någon hatar mig, då skulle jag vilja ge igen.
I shouldn't tell you this, but I'm going
to. Jag borde inte säga det här, men jag gör det ändå.
There were some people one time that was a friend of mine. Well, let's say he was a preacher. A preacher had a tent up one time in America. A preacher had a tent up, gospel tent.
Det var en förkunn predikant som hade slagit upp ett tält en gång.
And there were some people out front carrying signs.
Och det var en del folk utanför som bar omkring på plakat.
Protesting the revival.
Som protesterade mot väckelsen.
The man took a baseball bat.
Mannen tog en baseballklubba.
And run those people off.
Och körde iväg de här människorna.
And somebody said, brother, that wasn't the love of God, was it?
Och någon sa, det där, broder, det där var nog inte Guds kärlek, eller hur?
He said, no, but it was the right baseball bat.
Ja, jag sa, men det var ett riktigt baseballträ i alla fall.
That's the way some people are, you know.
Det är på det sättet som en del är det.
Praise the Lord.
Please, Herre.
God has but one law.
Gud har inte mer än en enda lag.
It is the law of love.
Det är kärlekens lag.
The law of love.
Kärlekens lag.
I have no right to retaliate.
Jag har inte rätt att ge igen, att hämnas.
Go the second mile, he said.
Gå en andra mil, säger han.
I said, Lord, I don't have a right to my own body.
Jag säger att jag har inte rätt till min egen kropp ens.
He said, no, you were bought with a price.
Nej, du är ju friköpt för ett pris, säger han.
He said, give away these things.
Han säger, ge bort de här sakerna.
I said, Lord, I don't have a right to my own finances.
Och jag säger, Herre, har jag inte rätt till mina egna finanser, mina egna pengar?
No.
Nej.
Pray for them that despitefully use you.
Be för dem som på ett orättfärdigt sätt missbrukar dig.
I don't have a right to my feelings.
Har jag inte rätt till mina känslor?
No.
Nej.
I said, well, just what right do I have?
Men vilken rättighet har jag då?
He said, you have the right to love people.
Du har rätt att älska människor.
That's the only right I have.
Den enda rättighet jag har.
That's the law of the kingdom of God.
Det är Guds rikets lag.
That's not the way of Cain, is it?
Det är inte Kains väg, eller hur?
The way of legalism is always the way of judgment.
Därför lagiskhetens väg är alltid domens väg.
The way of the new covenant is always the way of love.
Men det nya förbundets väg är alltid. Den här mannen kunde höra Guds röst.
He was a prophet of God.
Han var en Guds profet.
And one day the people of Moab came to him.
Och en gång kom folket från Moab och hälsade på hos honom.
And they said, we want you to curse God's people.
Vi vill att du ska komma och förbanna Guds folk.
They wanted him to come and curse Israel.
De ville att han skulle komma och förbanna Israel.
And Balaam, oh, he was very spiritual.
Och Balaam, han var väldigt andlig av sig.
He said, I'll pray about it.
Och sa, jag ska be över det.
But I want you to know I'm not going to say anything that God doesn't say.
Men jag vill att ni ska veta att jag kommer inte säga någonting som Gud inte vill att jag ska säga.
Now, boy, doesn't he sound spiritual?
Det låter ju andligt, väl hur?
You can say one thing with your mouth and do another thing with your heart.
Man kan ju lätt säga en sak med munnen och göra en annan sak med hjärtat.
For they offered him great reward to come and curse Israel.
För de erbjöd honom stora rikedomar och ersättning för att han skulle komma och förbanna Israel för dem.
Balaam got in disobedience with God.
Balaam blev olydig mot Gud.
And he went with these men.
Och han följde med dessa män.
To see about cursing Israel.
För att förbanna Israel.
When God had said these are a blessed people.
När Gud hade sagt att det är ett välsignat folk.
On his way to see these people.
På vägen för att möta dessa människor.
An angel of God stood with a sword drawn.
Så stod en Guds ängel med draget svärd.
And the angel of God was going to kill him.
Och Guds ängel skulle döda honom.
And his donkey that he was riding.
Och hans åsna som han red på.
Saw the angel.
Såg ängeln.
And caused Balaam to hurt himself.
Och gjorde så att Balaam blev skadad. Därför åsna försökte undvika ängeln.
And Balaam began to beat the donkey.
Och Balaam började slå sin åsna.
And the donkey's mouth was opened.
Och åsnans mun öppnades.
And God spoke through the donkey.
Och Gud talade genom åsnan.
So much for thinking we're spiritual.
Så mycket för att vi tror att vi är andliga.
Well, God can use anything he wants to.
Gud kan använda vad han vill.
To speak his word.
För att tala sitt ord.
I saw a man that prophesied one time.
Jag såg en man som profeterade en gång.
And he thought he should really be patted on the back.
Han trodde verkligen att man borde klappa på honom på axeln efteråt.
No, God used a donkey.
Nej, Gud använde en åsna.
He can use anything, can't
he? Han kan använda vad som helst, eller hur?
Now, I want you to see the picture here in your mind.
Jag skulle vilja att du ser den här bilden framför dig.
Here's a donkey that can see the angel of God.
Här är en åsna som kan se Guds ängel.
And God opens the donkey's mouth.
Och Gud öppnar åsnans mun.
And tells him about the angel up there.
Och talar till Balaam om ängeln där uppe.
Now you're in bad shape with God.
Du har ett dåligt förhållande med Gud.
When a donkey has more religion than you have.
När en åsna mer andlighet och religion än vad du har.
Hello?
Eller hur?
The donkey has got more spirituality than Balaam has.
Att åsnan har mer andlighet än vad Balaam har.
I think I would have turned around right then and went home and prayed.
Jag tror att vid det här laget skulle jag ha vänt om och gått och ridit tillbaks hem så fort som möjligt.
But Balaam did not do that.
Men det gjorde inte Balaam.
He went down and saw the people of Israel.
Han gick ner för att möta Israels folk, förbanna Israels folk.
I was praying before the Lord.
En dag när jag bad inför Herren.
And God spoke something very unusual to me.
Så sa Gud någonting väldigt ovanligt till mig.
He said, "Tell my people not to serve me as pagans do."
Säg till mitt folk att de inte ska tjäna mig på samma sätt som hedningarna gör.
It took me a long time to understand that.
Det tog mig väldigt lång tid att förstå de här orden.
I won't go into how God showed it to me,
but jag tänker inte gå in på hur Gud visade det här för mig.
For the sake of cutting the service a little shorter tonight.
Därför att vi för att få gudstjänsten lite kortare ikväll.
But I'm going to tell you what a pagan did.
Men jag ska tala om vad en hedning gjorde.
Pagans were polytheistic.
Hedningar var månggudadyrkare.
They believed in many gods.
De trodde på många gudar.
They believed that certain gods ruled over certain places on the land.
De trodde att vissa gudar regerade, hade makt över vissa områden, landområden.
And whenever they came to a certain land to do a warfare,
och när de kom till ett speciellt landområde för att kriga till exempel,
or even to trade things,
eller för att göra handel till exempel,
they would make elaborate sacrifices to that god.
Så gjorde de verkligen kostsamma offer till den guden
that ruled that country,
som bestämde över det landområdet,
so that they could influence that god,
så att de skulle kunna ha inflytande över den guden,
to make him bless them,
att få dem att välsigna dem,
and get their
will, få Gud att välsigna dem,
to get their will done,
så att deras vilja skulle genomföras.
Oh, I think it's not too hard to see Balaam today.
Jag tror inte det är så svårt att se Balaam idag.
Balaam treated God like a pagan.
Balaam behandlade Gud som en hedning.
Balaam offered a great sacrifice to God.
Balaam erbjöd ett kostbart offer för Gud.
To see if he could get God to curse the children of Israel.
För att se om han kunde få Gud att förbanna Israel.
God, instead of cursing, he blessed Israel.
Men istället för att förbanna Israel så välsignade han Israel.
So Balaam went a little bit higher.
Så Gud, Balaam gick då lite högre upp.
And offered a better sacrifice.
Och offrade ett ännu större offer.
And still tried to turn the hand of God.
Och försökte fortfarande förmå att Gud skulle vända bort sin hand.
When that didn't work, he went to another mountain.
Och när det inte funkade så gick han till ett tredje berg.
And offered another sacrifice.
Och offrade ännu ett offer.
Trying to turn the hand of God.
Och försökte vända bort Guds hand.
And three times God said, "These people are blessed and I will not curse them."
Och tre gånger sa Gud, "Nej, det här folket är välsignat och jag kommer inte att förbanna dem."
Now here is a man thinking that by great sacrifices,
här är en människa som tror att genom stora offer,
that he could turn the mind of God.
Så skulle han kunna vända bort eller förändra Guds sinne.
How many people think today that they can turn the mind of God?
Hur många idag tror egentligen att de försöker att vända Guds sinne?
I see people all the time trying to tell God how to run things.
Och jag hör hela tiden människor, ser hela tiden människor som försöker tala om för Gud hur de vill ha saker och ting gjorda.
They do it in the name of faith.
Och de kallar det tro, och de gör det i namnet av tro.
And try to tell God what to do.
Och försöka tala om för Gud vad han ska göra.
And how to do it.
Och hur han ska göra.
We offer great sacrifices to God.
Vi offrar stora offer till Gud.
We're willing to sit for hours and read our Bible.
Vi är beredda att sitta i timtals och läsa vår Bibel.
And try to get faith in our heart.
Och försöka få in tro i våra hjärtan.
So that we can turn the mind of God.
Så vi kan förändra Guds sinnelag.
To do the thing that we want.
Att göra det som vi vill.
We twist and bend the scripture.
Vi vrider och vänder på skriften.
To make it fit the thing that we want to do.
Så att den passar det våra egna ändamål.
It is the spirit of Korah in the church today.
Bilian.
It is the spirit of Korah.
Det är Koras ande.
Excuse me. The spirit of Balaam. Excuse me.
Det är Biliams ande idag.
In the church today.
I kyrkan idag.
It's time that we repented of this thing.
Det är dags för oss att vända om från dessa saker.
There are two words in the scripture.
Det finns två ord i skriften.
That refer to the will of God.
Som hänvisar till Guds vilja.
One of them is found where it says it's not the will of God that any man should perish.
Det är ett ställe som säger att det är Guds vilja, det är inte Guds vilja, det är Guds vilja att ingen man människa ska gå förlorad.
But that every man should come to eternal life.
Men att varje människa ska få evigt liv.
But we know that's not going to be so.
Men vi vet att det kommer inte bli på det sättet.
The scripture tells us that the great white throne judgment.
Därför skriften berättar om den stora domen vid den vita tronen.
That there will be people cast into the lake of fire.
Att det finns människor som kommer kastas i den brinnande sjön.
We know that that's not going to be so.
Vi vet att det inte kommer bli så.
So that word that describes the will of God.
Så det ordet beskriver bara Guds intention, hans vilja.
It describes what God wishes would be.
Det är snarare vad beskriver vad Gud önskar att det skulle vara.
There is another word for God's will.
Men det finns ett annat ord också för Guds vilja.
That describes the immutable, unchangeable word of God.
Som beskriver Guds omutliga, oföränderliga, opåverkbara vilja.
God's will.
Guds vilja.
That cannot be changed.
Som inte kan förändras.
God's eternal purpose.
Guds eviga ändamål och syfte.
And there are things that we can ask God to do.
Det visst finns det saker som vi kan be att Gud ska göra.
And if they're in the first will of God,
och om det är Guds första vilja.
Somebody asked me one day, they said, "Do you think it's God's will to heal?"
Någon säger till exempel mig, "Tror du att det är Guds vilja att bli helad?"
I said, "Yes, I do."
Ja, det tror jag.
"Do you think it's God's will to do miracles?"
Tror du att det är Guds vilja att göra mirakel och under?
"Yes, I do."
Ja, det tror jag.
I think it's God's will to save everybody too.
Och jag tror också att det är Guds vilja att alla ska bli frälsta.
But I understand that's the desire of God.
Men jag förstår att det är snarare Guds önskan.
But I also know.
Men jag vet också.
That God doesn't heal everybody.
Att Gud inte helar alla.
That God doesn't always do miracles.
Att Gud inte alltid gör under.
That God doesn't always come and solve all of our problems.
Att Gud inte alltid kommer och löser alla våra problem.
Because we have confessed the scripture.
Bara därför att vi har bekänt oss till skriften.
The spirit of Balaam is in this thing.
Biliams ande är i dessa ting.
It takes the word of God and twists it.
Att ta Guds ord och förvrida det.
To something it never meant to be.
Att vända det på någonting som det aldrig var ämnat för.
I'll leave that with you tonight.
Det tar jag och lämnar med er ikväll.
Let me go on to the spirit of Korah.
Låt oss gå vidare till Koras ande.
How many know who Korah was?
Hur många känner till Korah?
Lost a lot of you there.
Hur många känner till Korah?
Korah was a Levite.
Korah var en levit.
He was one of the priests of God.
Han var en av Guds präster.
And one day he came to Moses.
Och en dag så kom han till Moses.
And he said, "All of God's people are holy."
Och sa att allt Guds folk är heligt.
And he said, "Moses, you have made yourself too big."
Och han sa, Moses, du har gjort dig själv för stor.
And he rebelled against the commandments of the Lord.
Och han gjorde uppror mot Guds förordningar och lagar.
God's order.
Mot Guds ordning.
Now, if you take the time to dig this passage of scripture out.
Om du tar tid för att se på det skriftstället som handlar om Korah.
You will see that what he really wanted.
Så kommer du upptäcka att vad han egentligen ville.
He wanted to be equal with the high priest.
Vad han ville vara jämbördig med överste prästen.
He wasn't satisfied to just be a priest.
Han var inte nöjd med att bara vara en präst.
He wanted to be a high priest.
Han ville vara överste präst.
He wanted to be equal with Aaron.
Han ville vara jämbördig med Aaron.
Now the scripture says the ground opened up.
Men skriften berättar för oss att marken delade på sig.
And these people dropped into hell alive.
Och de här människorna drogs ner i helvetet levande.
And a fire of God went out.
Och Guds eld spreds ut.
And killed 250 of the Levites who had rebelled with him.
Och dödade 250 av leviterna som hade varit tillsammans med honom.
Now this is probably one of the worst things we can get into.
Det här är antagligen det bland det absolut värsta som vi kan komma in på.
Because it is rebellion.
Därför det är uppror.
It is saying unto God, you are not going to rule over my life.
Det är att säga till Gud att du får inte vara härskare över mitt liv.
Now what he wanted to do was to be equal with Aaron, the high priest.
Vad han ville var att bli jämbördig med Aaron som var överste präst.
Jesus is the high priest of our confession.
I vår bekännelse är Kristus överste prästen.
It is a desire to be equal with Jesus Christ.
Det innebär idag att vara önskan att vara lik jämbördig med Jesus Kristus.
It is a desire to not have him be the Lord over your life.
Det har en önskan att inte låta honom ha herraväldet över mitt liv.
Now the scripture teaches us something.
Skriften undervisar, lär oss någonting.
Concerning the lordship of Jesus Christ.
När det gäller Guds herradöme.
That he is Lord of all.
Han är alltings herre.
And he's not sharing that lordship with anybody else.
Och han delar inte det här herradömet med någon annan.
In Matthew chapter 7,
i Matteus 7,
Jesus said on that day,
så säger Jesus på den dagen,
many, and I want you to notice that word many,
och jag skulle vilja att ni känner till ordet många här.
Many will come before me.
Många kommer att komma inför mig.
And say, Lord, have we not cast out devils?
Och säger, Herre, har inte vi kastat ut djävlar?
We done miracles in your name.
Nej, vi har gjort under i ditt namn.
We prophesied in your name.
Vi har profeterat i ditt namn.
And he's going to say unto them,
och han kommer att säga till dem,
away from me, I never knew you.
Bort från mig, jag har aldrig känt er.
That used to trouble me.
Det här är problem, eller hur?
Until God began to speak to my heart about what it meant.
Och tills Gud började tala, det här var ett problem för mig, till dess att Gud började tala till mig vad det betydde.
They came unto him.
De kom till honom.
And they said, Lord, Lord.
Och de sa till honom, Herre, Herre.
Have we not cast out devils?
Har vi inte kastat ut demoner?
Done many mighty works in your name?
Gjort stora saker i ditt namn?
And Jesus said, I don't know you.
Och Jesus säger, jag känner er inte.
He is saying unto them,
han säger till dem,
I was never your Lord.
Jag var aldrig er herre.
I never knew you as Lord.
Jag kände er aldrig. Ni kände aldrig mig som herre.
You never submitted your life to me.
Ni underordnade er aldrig era liv mig.
You never bowed your knee to me.
Ni knäböjde aldrig inför mig.
Now, Brother Potter, they did miracles.
Men de gjorde ju under.
He did not deny that.
Nej, det förnekar han inte att de gjorde.
He did not say they didn't do the miracles.
Han sa inte att de inte gjorde under.
He didn't say you're a liar.
Han sa inte att du är en lögnare.
He didn't say you didn't cast out devils.
Han sa inte att du kastade ut små jävlar.
He didn't say they didn't do miracles and great wonders.
Han sa inte att de gjorde under och stora ting.
He said you never submitted to my lordship.
Han sa att du har aldrig underordnat dig mitt herradöme.
Because the father led him to do it.
Gjorde han därför att hans fader ledde honom till att göra det.
Every sermon he ever preached.
Varenda predikan som han predikade.
He received it from the father beforehand.
Så fick han från sin fader i förskott.
Every time he went somewhere the spirit led him.
Varje gång han gick någonstans så ledde anden honom.
There were times he healed a whole crowd.
Det var tider då han helade hela folkhopar.
There was times he healed just one man and left the rest of them sick.
Och det fanns tillfällen när han helade en enda och lät resten gå.
Because he always did that which pleased the father.
Därför han gjorde alltid det som behagade hans far.
But how many people presumptuously go to the word of God?
Men hur många går inte med författade meningar till Guds ord?
And because they have a few scriptures about healing.
Och eftersom de har vissa bibelavsnitt, några få som talar om helande.
They presumptuously feel that it's God's will to heal everybody everywhere all the time.
Så påstår de att det är Guds vilja att alltid hela alla alltid.
Have we submitted that to his lordship?
Har vi underordnat detta hans herradöme?
We go to the word of God and take out a few scriptures.
Vi går till Guds ord och tar ut några bibelställen.
And we want to do miracles, cast out devils.
Och vi vill göra under, kasta ut djävlar.
Why?
Varför?
I told you can tell by the fruit.
Varför? Jo, jag ska tala om för dig att man kan avgöra detta och bedöma detta utifrån frukten.
In all three of these types of sin,
i alla dessa tre typer av synd,
we find the common thread of self nature.
Så ser vi den gemensamma röda tråden av den egoistiska egna naturen.
In the sin of self righteousness,
i synden av självrättfärdighet,
which is the product of legalism,
som är en resultat utav lagiskhet,
we see self seeking its own glory.
Så ser vi hur vårt eget jag söker är självära, ära sig själv,
and its own righteousness before God,
och en egen rättfärdighet inför Gud.
In the sin of Balaam,
i Bileams synd,
twisting and turning the word of God,
att vrida och vända på Guds ord,
we see self seeking to use God for its own benefit.
Så ser vi hur vårt ego själv försöker utnyttja ordet, skriften, för sina egna fördelar.
Balaam wanted to curse over a million people so he could be rich.
Bileam ville kunna förbanna över en miljon människor så att han själv skulle bli rik.
How many people are twisting the word of God?
Hur många förvänder inte Guds ord?
So that they can try to be rich.
Så att de försöker bli rika, så de kan få bli rika.
And finally we have Korah.
Och slutligen Korahs synd.
Here we find self seeking to make itself equal with God.
Här ser vi hur egot själv försöker bli lik Gud, jämbördig med Gud.
It is the same sin that Adam fell for in the Garden of Eden.
Det är samma synd som Adam föll för i Edens lustgård.
I'm trying to show you the nature of sin tonight.
Jag försöker visa er syndens natur ikväll.
We've talked about how that God wants to deal with the nature of sin.
Vi har pratat om hur Gud försöker ta tag i syndens natur.
And now I'm trying to show you the nature of sin in all things.
Och nu försöker jag lyfta fram syndens natur i alla dess aspekter.
And I have in no way covered this subject tonight.
Vi har inte på något sätt helt täckt in det här om ämnet idag inte.
But for the sake of time,
men på grund av tids skäl,
I'm going to find a place to quit.
Så ska jag gå till ett ställe där jag kan avsluta.
In Romans chapter 12,
i Romarbrevets 12:e kapitel,
the scripture through Paul,
så säger skriften genom Paulus,
encourages us to do something.
Så uppmuntrar skriften oss att göra någonting.
That we should make a sacrifice of our life to him.
Vi ska låta vårt liv bli ett offer till Gud.
Verse 1 tells us that we should offer unto God, bring unto God as a sacrifice our body, holy and acceptable unto God.
Den första versen säger att vi ska offra våra egna kroppar som ett levande, heligt och välbehagligt offer till Gud.
But it's verse 2 I want to get to.
Men det är vers 2 speciellt som jag skulle vilja lyfta fram.
And he tells us in verse 2,
och han säger till oss i vers 2,
that we are to be transformed, and be ye transformed, he said,
är att vi kommer att bli förvandlade i vårt inre,
by the renewing of your mind,
genom att våra sinnen förnyas, vår sinnes förnyelse,
that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God,
så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja, vad som är gott, behagar honom och är fullkomligt.
There's only one way we're going to know that true will of God.
Det finns ett enda sätt som vi kan lära känna Guds sanna vilja,
and that is by having our mind transformed.
Att låta våra tankar och sinnen bli förvandlade.
The word that is used here in the Greek,
ordet som används här i grekiskan,
the word transformed,
ordet för förvandling,
it comes from the Greek word metamorphai.
Det kommer från grekiska ordet metamorphai.
It means to have a complete and total change.
Det betyder en fullständig och total förvandling.
God is saying to you,
Gud säger till dig,
that you can be completely and totally changed.
Att du kan bli helt och hållet förvandlad.
How?
Hur då?
By the renewing of your mind.
Genom dina tankars och sinnens förnyelse.
How is our mind renewed?
Men hur kan då vårt sinne förnyas?
By realizing how self life affects the things of God.
Hur vi kan för vi måste inse hur vårt eget liv, självliv, påverkar Guds sak.
And by understanding that we must make the sacrifice of ourselves to God.
Och att vi måste inse att vi måste offra oss själva som ett offer till Gud.
And let him write upon our heart the word love.
Och låta honom skriva på vårt hjärta ordet kärlek.
So that love becomes the law of our life.
Så att kärleken blir vårt livs lag.
No law but love.
Ingen annan lag utom kärlek.
No book but the Bible.
Ingen annan bok utom Bibeln.
Hallelujah. Don't
Halleluja.
You love that?
Det är så ska det vara.
No creed but Christ.
Ingen tros, annan trosbekännelse än Kristus själv.
That's what our church has to become.
Det är det som vår församling måste bli.
And to see what God wants to do.
Och se vad Gud vill göra.
To be totally transformed.
Att bli totalt förvandlad.
By letting the seed of the kingdom take its place within us.
Att låta Guds rikets säd få gro i våra hjärtan.
And that inner life to grow within us.
Att låta det inre livet få växa inom oss.
The very life of Christ to become manifest through us.
Att Kristus eget liv ska bli ut manifesterad igenom oss.
And when we have learned total obedience to the Spirit of God.
Och när vi har lärt total lydnad till Guds ande.
And we're going to see some wonderful things.
Så kommer vi få se en del fantastiska saker.
Are you listening to me tonight?
Lyssnar ni bra ikväll?
When we have learned what it means to be totally obedient to the Spirit of God.
När vi har lärt oss vad det innebär att vara totalt lydig inför Guds ande.
When God has brought us from self-denial and the cross.
När Gud har tagit fört oss bort från fört oss från självförnekelse vid korset där lägger ner vårt eget liv.
And the kingdom of God has become a reality in our heart.
Och Guds rike blir en verklighet i våra hjärtan.
Then Christ is going to be seen.
Då kommer Kristus att bli synlig.
And here is the bottom line.
Och här är den sammanfattande meningen.
And God will be glorified.
Och Gud kommer att få äran.
Everything that is of self-life,
allt som kommer från vårt egoliv,
it always seeks to glorify man.
Försöker bara förhärliga människan.
When somebody starts telling you what God is doing,
när någon tar om för dig vad Gud gör,
see who's glorified.
Se då vem som är det som får ta emot äran.
No, I don't mean if they give God a little bit of praise.
Jag talar inte om de ger lite grann ära till Gud.
And sing and dance and act happy.
Och sjunger och dansar och klappar.
But who gets the glory?
Men vem får äran?
Who stands up there and says I did this?
Vem står upp och säger det är jag som har gjort det här?
Who says I believed?
Vem säger att jag trodde?
And I quoted the word and God did this miracle for me.
Och jag trodde på Guds ord och Gud gjorde det här undret för mig.
Who is glorified?
Vem är det då som får äran?
Are they sharing the glory with God?
Delar de äran med Gud?
The devil didn't say you'll be above God.
Djävulen sa inte att du skulle vara över Gud.
He said you'll be like God.
Han sa att du ska bli som Gud.
That's what you have to look for.
Det är det som du måste se upp för.
Those who want to share the glory with God.
De som vill dela Guds ära.
They will stand up in church and praise the Lord.
De ställer sig upp i kyrkan och prisar Herren.
But do they share the glory with him?
Men delar de äran med honom.
That's the bottom line.
Det är det grundläggande här.
Whether it is Cain or Balaam or Korah.
Vare sig det är Cain, Balaam eller Korah.
The bottom line is they want some of the glory.
Sammanfattningen är att de ville allihopa ha en del av äran.
But the tree of life is something far, far greater than that.
Men livets träd är något mycket, mycket större än detta.
The tree of life gives God all the glory.
Därför livets träd ger Gud hela äran.
And he will not share his glory.
Och han kommer inte dela äran med någon annan.
The tree of life glorifies God.
Livets träd förhärligar Gud.
This is my message.
Det här är mitt budskap.
This is what God said to me.
Det här var Gud har sagt till mig.
This is what the Spirit of God must make real to you.
Det här är det som Guds ande måste göra verkligt för dig.
Can we pray together?
Kan vi be tillsammans?
Father, I come to you tonight in the name of Jesus.
Far, jag kommer till dig idag i Jesu namn.
And Lord, we're asking tonight that the word of the Lord will find a place in these hearts.
Och Herre, vi ber ikväll att ditt ord ska få en plats, ett rum i vars ens hjärta.
Father, that we will forever seek that which comes from the tree of life.
att vi alltid ska söka det som kommer från livets träd.
That in our life God might be glorified.
Så att i våra liv Gud kan bli ärad.
And God, you and you alone receive the glory.
Och du, enbart du, får ta emot äran.
Oh Lord, it's wonderful to rejoice in you.
Och Herre, det är underbart att glädjas i dig.
It's wonderful to see you do miracles.
Det är underbart att se hur du gör under.
God, I have rejoiced many times in seeing you heal people.
Ja, Herre, jag har glatt mig många gånger och sett hur du har helat människor.
But God, you are the one that did it.
Men det är du, Herre, som gjorde det.
And you are the one that receives the glory.
Och det är du, Herre, som måste få ta emot äran.
So Father, search our hearts here tonight.
Så Herre, sondera våra hjärtan här ikväll.
And cause us, God, to come and lay before you.
Och för oss fram så att vi lägger oss inför dig.
Those things that have been in us that takes your glory.
De saker, att vi lägger ner de saker inför dig som har gjort att vi tar någonting av din ära till oss själva.
And Father, teach us that new song.
Fader, lär oss den nya sången.
That thou and thou alone are worthy.
Att du och enbart du är värdig.
And so shall we glorify you, Lord.
Och så ska vi förhärliga dig, Herre.
In Jesus name.
I Jesu namn.
Amen.
Amen.
The Lord bless you.
Må Gud välsigna er.
I thank you so much for listening to me all this time.
Jag tackar er så mycket för att ha orkat lyssna på mig hela den här tiden.
I forget about times sometimes.
Ibland glömmer jag bort tiden.
And I just keep preaching and preaching.
Och jag bara predikar och predikar.
But I appreciate so very much you listening to me.
Men jag har verkligen uppskattat att ni har lyssnat till mig.
But I hope you heard more than what I was saying.
Men jag hoppas att ni har hört mer än vad jag har sagt.
I hope you heard what the Spirit was saying to the church.
Jag hoppas att ni har hört att hur anden har talat i församlingen.
And if you run out of somebody to pray for.
Om det är någon som ni vill att ni ska be för.
If you can't think of anybody to pray for.
Och vi kan inte tänka på någon som vi ska be för.
And pray for me.
Så tänk, be i så fall för mig.
Would you do that?
Skulle ni vilja be för mig?
God bless you.
Gud välsigne er.
Pastor.